Jag hade den stora äran att predika här förra söndagen. Och då hade jag som tema den inre missionen. Vi har ju ett tema i Pingstkyrkan om att komma tillsammans. Och så laborerar vi kring det. Och jag känner så att det som jag levererade förra söndagen, vi kopplar på det här nu. Och då måste jag ge dig en liten uppdatering på för dig som inte var här förra söndagen. För det är många av oss som inte var det. Men kontentan var att göra allt för att bevara andens enhet. Att låta oss sammanfogas av Herren. Att låta den kärleken som Gud har älskat oss med nå sitt mål. Att nå vår broder, vår syster och till och med de förlorade då. Men vet du vad? Jag tror att det här är någonting som faktiskt är det är alltid sant med andens enhet. Men jag tror faktiskt det är ett tilltal till staden etc. Där får ju alla pröva såklart i sina hjärtan. Men jag tror att när vi samlades här på under Salt and Light konferensen som var för något halvår sedan eller något sånt, så var det någonting som Janne tog upp, och jag tror det måste lyftas igen och igen, att enheten är bara någonting som är en färskvara. Och jag tror jag kände det som ett tilltal som kom till oss, att vi behöver söka andens gemenskap, vi behöver söka andens enhet igen och igen och igen. Och det här lägger grunden för att gå ut till en förlorad värld. Till människor som inte har tagit ställning till evangelium. För vet du vad? Om de tar ställning till evangelium och säger ja Jesus, jag vill tillhöra dig. Och så kommer de till en församling eller till en stad där det är kiv och strid. Och där det inte råder, där kärleksnivån är liksom där nere. Vet du vad? Det är inte ett gott vittnesbörd. Håller du med om det? Så vittnesbördet om att vi hör ihop, om att vi ser varandra, att vi ser Kristus i varandra, oberoende om vi inte har nått fram till trons enhet, så tror jag att att när människor ser att vi älskar varandra, så vet de att vi är Jesu lärjungar. Det här är ju Johannes kapitel 13, du känner till detta. Nog om det. Är du beredd att läsa dagens text? Och det är Matteus 9:35. Och du får upp det på skärmarna här för dig som inte har en bibel med dig. Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagoger och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna så som får utan herde. Och han sa det till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det här är ju ett känt stycke i Bibeln. Och i pingströrelse eller i karismatiska kretsar så har ju det här predikats i absurdum. Och det håller du med om det? En handuppräckning på det. Första handuppräckningen idag. Några har hört den predikan innan. Men vi ska fokusera på några små saker här. Och jag vill få in lite humor i detta. För jag tycker det finns något väldigt roligt här. För här säger Jesus till dem. Han säger: be att skördens herre, fadern, ska sända ut arbetare till sin skörd. Och så tar de det, lärjungarna, de 12. Och så börjar de be för det. Och du kan nästan höra dem be där och ropa. Och Petrus kommer i anden och så säger han: de kommer från öst och väst. De kommer från syd och nord. Och så säger Thomas, tvivlaren, han ropar halleluja där. Och liksom, du kan se lärjungarna. De är exalterade, det kommer skördarbetare, vi ber in skördarbetare. Har du varit i den bönemötet när vi ber in skördarbetare? Men så kommer kapitel 10, alla säger kapitel 10. Tack. Det är viktigt, kom ihåg kapitel 10. För det kommer alltid någonting efter ett bibelord. Och då står det att han samlade de 12 till sig. Och så gav han dem makt att bota sjuka och kasta ut onda andar. Och så sände han ut dem att predika ett gudsrike, att gudsriket är här och nu. Ser du det komiska i det hela? Att ibland tror jag, nu ger jag dig lite helig fantasi här. Men tror du inte att vi har bett så många gånger om att Gud ska sända arbetare? Men så är det ju faktiskt så att det kanske är du och jag som är arbetarna. Tror du det? Lite försiktigt så. Kan det vara så? Vi får utröna skriften idag. Jag tror att det är så. Jag tror det. Vet du vad som händer när de ber? Du måste se textstället här. Att Jesus har nu varit bland människorna i sin kulturella kontext. Och så har han sett någonting. Han har fått del av faderns hjärta. Och Jesus, sonen, som är den förstfödde bland många bröder. Vet att du är söner och döttrar. Vi hörde det i sången idag. Vi är söner, vi är döttrar. Och vi kan få del av faderns hjärta. Jesus, människosonen, den förstfödde bland många bröder, han känner nu faderns hjärta och han ser vad fadern ser. Och han ser att alla är som får, rivna, slagna och sargade som får utan herde. Och så ber han lärjungarna att be. Vet du varför han ber dem att be? Därför att i bönen så kommer vi inte bara med en lista om bönämnen och det som angår mig. Utan när vi ber för skörden, när vi lägger vårt hjärta i någonting och börjar be där, så kan du och jag få del av faderns hjärta över situationen. Jag tror att de flesta har den erfarenheten. Ibland går vi in och slentrianmässigt ber för någonting för att en bönledare har sagt det eller för att det ligger på någon böneagenda någonstans. Och när vi ber för det så får vi del av faderns hjärta. En evangelist, ett Herrens vittne, någon som delar sitt vittnesbörd men som inte har faderns hjärta, som inte har kärlek, är ingenting värt, säger Bibeln. Och därför är det så viktigt att det som Jesus gjorde, det står så här att han var motiverad av kärlek. Och vi finner det i skriften här också. Det står att han förbarmade sig över dem i vers 36. I engelska bibeln så kommer det fram mycket bättre. Då står det så här att he was moved with compassion. Han var alltså satt i rörelse av en gudomlig kärlek som rörde sig på insidan av honom. Och det var inte bara hans kärlek utan det var faderns kärlek i honom som gjorde att han såg och som gjorde att han ville gå och betjäna människor. Han ville gå och berätta om att riket är här. Han ville gå och berätta om att de har en kärleksfull fader i himlen som har öppnat en väg för dem att komma in i evigheten genom honom. Vet du vad? När ditt och mitt hjärta få tag på faderns kärlek, få tag på faderns hjärta, då drivs vi att dela den kärleken och det evangeliet med andra människor. Och det här är min erfarenhet och du finner detta också i Lukas kapitel 15. Och bara för att ge dig historien kring det, så är det Jesus som berättar om, han ger oss tre gudsbilder, han ger oss en bild av vem Gud är, han vill förmedla faderns hjärta. Och då säger han så här att en änka hade 10 mynt och 1 mynt kommer bort. Och änkan söker igenom, tänder huset och söker igenom tills hon hittar det förlorade myntet. Och så säger han att det var en fåraherde som hade 100 får och 1 får kommer bort. Och fåraherden lämnar de 99 fåren som är i säkerhet. Och så går han ut till ett förlorat får för att rädda det som är utan herde, som är i vildmarken etc. Och så ger han den sista bilden och det är en förlorad son. Och vet du vad jag gillar med den historien? Det är att fadern står där hela tiden. Han står där hela tiden och han ser mot den vägen som sonen gick. Och så står han där och väntar. Och medan sonen var långt borta, som hade varit ute i bus och sus och lämnat och förkastat fadern. När sonen var långt borta så sprang fadern till sonen. Vet du vad Jesus försöker kommunicera? Jag tror delvis han försöker kommunicera att Gud är en kärleksfull far. Han är inte en arg gubbe med ett långt skägg och med en pinne i handen som brukar slå människor. Eller banka en bibel i huvudet på någon. Utan vet du vad? Det är en sak som han försöker förmedla. Guds faders kärlek. Men det finns någonting annat här. Och det är att faderns hjärta är utåt. Faderns hjärta är riktat till det som är förlorat. Det som inte är funnet. Den personen som är borta ifrån Herren. Hans hjärta finns där. Och om du och jag börjar be och lära känna faderns hjärta, så får du och jag samma hjärta. Samma kärlek. Och det här är viktigt, tror jag. Att någonstans, så vart börjar motivationen? Jo, motivationen börjar med att kärleken som fadern har för människor, jag blir rotad och grundad i den. Först blir vi rotade och grundade i den kärleken som Gud har för mig. Men sen blir vi rotade och grundade i den kärleken som han har för andra. Och utifrån den kärleken så når vi en förlorad värld. Hur många vet att det är skillnad på någon som kommer och bara levererar ett budskap men som inte har hjärtat där. Och så, men någon annan som kommer och levererar ett budskap men som är av samma natur som det man säger. Jesus vill inte att vi bara ska komma med ett ord, utan han vill att vi ska komma med doften av hans kärlek. Med doften av hans kärlek. Jag brukar säga så här, och jag har säkert nämnt det vid det här, men jag har inga problem att repetera mig själv. Har du märkt det? Alla pingstvänner sa halleluja. Nej. Jag har inga problem med det, för att jag blir lika salig själv när jag berättar samma sak igen och igen och igen. Det är så att några av oss har skrivit ett kärleksbrev någon gång. Och någon av oss skrev inte bara ett kärleksbrev, utan några av oss till och med hällde parfym. Inte killarna nu, men tjejerna hällde lite parfym på kärleksbrevet. Så när den unge mannen öppnade kärleksbrevet så... det är inte bara står att hon älskar mig och tycker om mig och vill leva resten av livet med mig, utan det luktar som att hon älskar mig. Och vet du vad? Så är det med oss. Fadern vill impregnera oss med sin kärlek. Han vill att vi får del av faderns hjärta. Så att vi inte bara kommer med orden. Så vi inte bara gör saker för att vi ska plidga Gud. Utan vi gör saker för att han först har älskat mig, och nu älskar jag honom så mycket, och så känner jag hans kärlek för andra människor, och så drivs jag och så motiveras jag, och så kommer jag inte bara med orden, utan jag kommer med doften. Och så vet de att det du talar om, det är på riktigt, för de känner kärleken pulsera ut genom dig. Det tar bort ganska mycket av dumt evangeliserande när man har kärlek i hjärtat. För då är man lite rädd om människor också, och lite försiktig med människor, och kanske inte bara bankar på med saker och ting för att man ska erövra någonting, utan man faktiskt känner faderns kärlek till individer. Nog om det. Jag har haft såklart en del erfarenheter kring detta, både på individnivå när man har bett för människor, men också när Gud har sänt den till platser och sänt den till regioner. Och ett sånt här tillfälle, det var när jag satt och zappade framför tvn i min lägenhet i San Antonio, Texas, när jag bodde där. Och så zappade jag framför tvn, och så kände jag hur Guds närvaro kom in i rummet, och så stängde jag av tvn. Hur många vet att det är bra att stänga av tvn när Gud kommer på hembesök? Jag ska. Och så händer någonting. Jag får som en vision framrullad för mig, och i visionen så ser jag ett gettoområde som heter Cassiano Homes, a housing project. Och så ser jag ett rop. Jag hade inte varit på den här platsen. Jag hade bara lämnat av någon, släppt av någon med min bil. Jag visste ingenting om den här platsen. Så ser jag att ett rop, en klagan, en gråt kommer ur det här området, och det når faderns hjärta. Och nu hade fadern kommit och gjort ett hembesök hos mig för att han skulle se vad jag, för att jag skulle se vad han såg. Och så fick jag känna vad han kände. Jag fick känna faderns stora villkorslösa kärlek till de ensamstående mammorna, till den en faderlös generation som uppslukad av gängaktivitet, till de prostituerade. Och då visste jag inte att det var en gata som var väldigt, eller den mitten av gatan i det här gettområdet var väldigt trafikerad av prostitution. Jag visste inte detta. Det finns mer att säga om den historien, men nyckeln är här att Gud delade med sig av sitt hjärta för en plats, för någon, en plats som jag skulle bli sänd till. Och jag tror så här, att du och jag, vi befinner oss på en plats just nu. Och ibland behöver vi vakna upp lite och tänka, är jag sänd till den här platsen? Det kanske är så att det är bara jag som är ett vittne till den här individen som jag står i relation med. Eller det är bara jag i min församling eller bland troende som har nyckeln till den här arbetsplatsen. För att jag tror att vi kanske måste vakna upp och tänka att vi faktiskt är sända. Att vi inte bara går till ett förvärvsarbete för att få finanser, för att lägga mat på bordet för våra barn och våra nära och kära. Eller betala våra räkningar. Utan det är kanske av ett högre syfte som jag är placerad just här. Och låt mig ge ett exempel på det. De senaste 8 åren så jobbade jag som tjänsteman inom en statlig organisation. Och varenda gång som jag bad eller tänkte tanken om att jag vill göra det som jag verkligen är kallad att göra. Och då tänkte jag ju såklart att dela evangeliet etc. Då var det som att jag inte riktigt kände att jag kunde lämna. Och det var ingen dörr som öppnades för mig. Utan jag någonstans kom jag hela tiden tillbaka till att nej, det finns fortfarande människor här som jag är ett vittne för. Det finns fortfarande människor på den här arbetsplatsen som jag är ett hopp, ett ställföreträdande hopp. Jag är den enda kristna, jag är den enda bibeln som de någonsin kanske kommer läsa. Och jag är ett ljus i mörkret. Och bara för att ge en liten en rolig historia här, så var det faktiskt så att jag jobbade 8 år inom det här verket. Och jag var med om 3 stycken olika nedläggningar av verksamheter. Och gick igenom det etc. Men på varje plats och alla de tusentals människor som jag har stött på, så har det alltid varit någonting som alltid har följt efter mig. Och vet du vad det har varit? Det har varit att alla har kallat mig för pastorn. Och då var inte jag någon betald pastor i någon församling sådär. Men vet du varför de kallar mig för pastorn? Det var för att jag körde med öppna kort. Jag var liksom inte en secret agent kristen som ingen visste. Va? Är du kristen? Utan jag körde med öppna kort hela tiden. Jag var inte påflugen, jag var inte jobbig, jag forcerade inte någonting, utan jag var väldigt, väldigt öppen och delade min tro på ett väldigt naturligt sätt och delade mitt vittnesbörd. Hur många vet att när du delar ditt vittnesbörd så är det inte folk som känner bördor av det, utan du berättar ju bara en erfarenhet du har gjort. Så du berättar inte för någon annan att du behöver det här, utan du berättar ju bara vad du har varit med om. Och så kommer ljuset och så kommer hopp om att det finns ett annat liv etc. Och på den här platsen såklart så har jag varit med och betjänat människor, och vi har haft inofficiella bibelstudier, så de har inte ens vetat om att de är med i ett bibelstudie. Och det här kan du göra på din arbetsplats. Du kan bara lita på att du har fått en hjälpare som ger dig en öppning till människors hjärtan, och du kan se dig omkring och tänka att jag är faktiskt placerad här. Det finns ingen annan som kan gå in i den här skolan. Det finns ingen annan som kan gå in i den här lagerlokalen. Det finns ingen annan som kan manövrera den här bussen. Men just nu sitter jag på den här bussen och jag har mandat att tillkalla Guds rike här och nu. Och så står du i relation med busschaufförer, eller så står du i relation med folk på din arbetsplats som ingen annan står i relation med. Och så delar du ditt vittnesbörd där. Är det bra? Om du tittar på vers 35. Om vi går tillbaka där så tittar vi på vers 35 precis. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagoger och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämper. Jag tror att du och jag, för det första, så måste vi tänka, få ett nytt perspektiv och tänka att vi är så mötesorienterade. Så vi tänker att mycket av saker och ting som av kyrklig natur eller mirakulös natur, ja, men det händer på möten. Men hur många vet att Jesus gjorde väldigt mycket mirakler och betjänade människor på fester, på liksom i vardagen, vid brunnarna, vid fikaborden. Är du med? Och vi måste flytta vår förväntan på att Gud gör saker när vi inte är med våra andra troende, när inte familjen Hoffman står och leder oss i underbar lovsång. Där är den helige ande med dig. Och där kan du förvänta dig en nåd, det gåva, en nåd komma ur ditt liv. För där, det är där the rubber hits the road. Come on somebody. Det är där gummit möter vägen på riktigt. Här är vi lite uppe i luften, men det är inte riktigt kommer ner i gatan än. Så att det låter och gnisslar och luktar. Men där du befinner dig i din vardag, där möter gummit vägen. Jag hade en dröm. Och i den här drömmen, det här var ungefär 10-15 år sedan. I den här drömmen så är jag längst bak i en sån här halvcirkelsarena. Och det är som en biograf, det är inomhus, det är en biograf. Och det är sådana här härliga biografstolar som man vet man sätter sig när de fälls ner. Och det känns som det är rött, röd, detaljerad dröm här nu, det är röd klädsel. Och så börjar jag gå ner så här, ner till den här scenen där liksom det händer någonting. Och medan jag går och tittar till min högra sida så är det inte människor som sitter i biostolarna. Utan det är bokhyllor fyllda med böcker som sitter i biostolarna. Och för varje steg jag går ner, ju mer förnimmer jag Guds närvaro, ju mer förnimmer jag smörjelsen börjar skjuta i min likamliga varelse. Har du känt det? Det är underbart. I drömmen nu. Och det blir starkare och starkare tills jag når den här scenen eller plattformen. Och så får jag kunskapens ord. Och så berättar jag detta i drömmen. Och så händer det som är väldigt märkligt. Det är att ur de här bokhyllorna som sitter, du ser bilden va? Så kommer det nu människor och responderar och går fram på det som är sagt och det som man känner i lokalen. Och när jag vaknar ur den drömmen så är det mitt i natten och jag är helt genomsoaked. Jag är så helt genomsyrad av samma närvaro jag känner i drömmen. Är jag där? Och så talar Herren till mig att min närvaro och min smörjelse gör att människor kommer lämna all intellektuell kunskap som säger motsatsen till mig. Jag parafraserar vad han sa där, men det var liksom andemeningen. De kommer lämna det och respondera på det som de känner. Och hur många vet att det är så? Att apologetik är bra och underbart och är behövligt etc. Men Herren gav mig någonting som jag har vandrat i också. Att många, ja, när jag har bett för många människor så har de känt en påtaglig fysisk närvaro. De har känt en smörjelse, de har känt en elektricitet, de har tinglat över deras kropp, de har känt en värme gå igenom deras kropp etc. Den helige andes manifestation, smörjelse, närvaro. Och så har de kunnat lämna all den intellektuella hyllmeter av intellektuell kunskap som har sagt att Gud inte finns. Är du med? Och jag tror att det är en här en vishet. Det är en vishet i detta. Att vi kan inte bara frambringa, komma i kärlek och förklara evangelium, vilket är viktigt. Och vi ska ha sociala engagemang i vår stad, vilket också är superviktigt. Vilket är ett utflöde av Guds kärlek. Men vi måste ta det övernaturliga. Hur många vet att det finns så många filosofiska böcker, det finns så många religiösa böcker, vilket vi är en del av? Vilken är sann? Vilken är riktig? Jo, vi har fått den helige ande för att demonstrera det här ordet. Vi har fått den helige ande för att demonstrera riket. Och där är helande en inkluderat i demonstrerandet av riket. Och lyssna på vad Paulus säger i Romarbrevet 15 och 18. Han säger så här: jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Lyren överallt predikat Kristi evangelium. I den engelska översättningen står det: have I fully preached the gospel of Jesus Christ? Alltså, det fulla evangeliet inkluderar att den helige ande gör under och tecken för att bekräfta det vittnesbörd som du har och det ord som du frambringar till människor. Låt oss gå till första Korintierbrevet kapitel 2 och vers 4. Och i första Korintierbrevet kapitel 2 vers 4 så står det så här, och det är Paulus igen, och han säger: och mitt tal och min predikan bestod inte av ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Och du har redan märkt nu att jag älskar ju att titta i andra översättningar, framförallt den engelska. Och jag har en favoritöversättning som heter The Amplified. För den liksom bygger ut texten så mycket. Och här finns någonting som kommer fram väldigt fint. Och det står så här att, det står följande då i Amplified Bibel, i första Korintierbrevet 2:4. Står det så här: in demonstration of the Holy Spirit and power, a proof by the Spirit and power of God, operating on me, stirring the most holy emotions in the minds of my hearers and thus persuading them. Låt mig parafrasera. När den helige ande opererar, när den helige andes nåd kommer genom dig, när du delar evangeliet och smörjelsen är där, så rör det någonting i människors hjärtan. Det ger dem en helig känsla som övertygar dem om att det du säger inte bara är en av raden av filosofiska böcker eller en av raden av religiösa böcker, utan det här verkar vara sant, för det händer någonting på insidan av mig. Jag känner det du pratar om. Du och jag har fått den helige ande. Löftet gäller dig. Det är ett löfte från Fadern att var en som tror på honom också kan få del av den helige andes kraft. Det vill säga att när den helige ande kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen. Inte predikanter, inte missionärer, inte tjänstegåvor, utan vittnen. Och alla utav oss är vittnen. Vi vittnar med våra liv, vi vittnar med våra ord om att Jesus är uppstånden ifrån de döda. Du kan sätta dig tillbaka och lita på att den helige ande är din hjälpare. Och han vill hjälpa dig nu på det här Älska Uddevalla outreachen. Några utav oss ska gå ut och fråga om vi får be för människor. Vi ska visa på Guds kärlek och visa på att Gud är verklig, och sen kommer vi berätta evangeliet. Några av oss kommer göra det mer praktiskt. Dela ut korv eller dela ut flygblad eller göra andra saker och få fina kontakt och bemöta människor och prata med människor. Men om det är så att det leder fram till att du får ett gott samtal, så kan du frimodigt fråga: kan jag få be för någonting? Är det någonting du vill att jag kan be för? För vet du vad min erfarenhet är? Att människor är så vidöppna för att få en bön bädd över sig. Det är så många unga just nu som inte har någon relation till kyrka överhuvudtaget. De vet knappt vem Jesus är. Och har ingen liksom associationer till frikyrkor eller kyrkor överhuvudtaget. Och därför är de helt öppna för det övernaturliga. De är så öppna för det övernaturliga. Och där kan du frimodigt säga: kan jag be för dig. Och då kan du lita på att din hjälpare, den helige ande, kommer vara där. Och när du sträcker ut din hand så kommer Gud bekräfta ordet med ett under, ett tecken och en kraftgärning. Får jag bara ge dig ett sista exempel, är det okej? Bara så att vi får i nutid och i närområdet. Jag och Kent, är Kent här idag? Kent inte här, titta på Laila. Vi gick och delade ut flyers till ett kvällsmöte som vi hade här. Och så gick vi bort till Kampenhof. Och så såg jag några ungdomar som satt utanför Kampenhof på en bänk. Och så tänkte jag, det här är perfekt. Här sitter de ju som i kyrkan. Det är bara att gå fram och ge en liten kort appell och predika här. Så jag gick fram till dem och liksom, först du vet hur ungdomar är. De är inte alltid så på humör och prata etc. Men jag bara delar ut de här lapparna och säger liksom, kom på mötet ikväll, det kommer bli jättebra. Och liksom, vad vet ni om kyrkan, vad vet ni om Jesus etc. Och de börjar raljera lite. Men så sa jag så här, men vet du vad, nu gör vi så här. Är det någon av er som har ont i er kropp någonstans? För jag tror att Jesus är uppstånden ifrån det döda och jag vill be för det just nu. Jag tror att han vill göra ett under och ett tecken för det här nu. Då blir det helt plötsligt på riktigt. Och då sa den ene killen som satt längst bort här, han sa, jag har jätteont i min tå. Så jag sträck fram tån och så böjde jag mig ner och så tryckte jag på tån och han skrek till. För så ont gjorde det. Den var liksom halvt krossad där, hade jätteont i tån. Och kompisarna liksom bara, be för honom, gör någonting här. Och jag och Kent, vi ber för den här stortån. Och när vi var klara så sa jag till en av kompisarna här som hade raljerat mest kring det vi gjorde. Och sa, nu får du gå och så får du trycka på hans tå. Och han tryckte och han tryckte och han tryckte. Och det fanns ingen smärta. Och de var chockade. Vet du vad det är? Det är ett under och det är ett tecken. Vi kommer i Jesu namn. Gud bekräftar att det är något övernaturligt som vi håller på med. Det ledde till att helt plötsligt fick vi be för en tjej som hade problem med sina knän. Och jag minns, jag tror inte vi bad för någon mer där, men vi välsignade dem etc. Och så fick de uppleva att Jesus är på riktigt. Och så får de ta ställning till det såklart själva. Du kan vara frimodig, du kan lita på att Gud är med dig när du går.